Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 345. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har denna lördag digitalt sällskap av en enligt egen utsago, åtminstone tidigare bonnaförkyld Max Wiman och den från Spanien nyss hemkomne Jan Jönsson, som istället för att tvätta sina resekläder har valt att sitta här och prata med oss.
Väldigt härligt.
Eller har du redan tvättat?
Nej, det här måste man ställa upp på, naturligtvis.
Ja, förkylningen håller i sig, kan jag säga. Men blir det någon nysattack så blir det. Men det är lite mindre sånt idag.
Ja, du låter lite häsen då, tycker jag.
Ja, det är lite så.
I likhet med Jan så har Malmö FF nyss kommit hem från Estepona. Träningsläger som kanske mest kommer att bli ihågkommit för inkilningen av lättklädda unga spelare, och den händelsen ska vi såklart prata om lite senare. Innan dess så ska vi ägna tid åt de två matcher som MFF avslutade lägret med i torsdags. Men allra först så vill jag höra vad du, Janne, har för sammanfattande ord från veckan i Spanien. Du var ju där under lägrets andra vecka, ska vi förtydliga då.
Alltså det jag framförallt slogs av, dels är det här med den här enorma apparaten kring det här laget som är liksom, det känns väldigt professionellt på alla sätt och vis, där alla, alltså just hur man lägger upp individuell träning och den kollektiva träningen, och man kan tycka att det är så otroligt mycket folk runt laget, vad gör alla, men på något sätt känns det väldigt professionellt. Och samtidigt den här numerären av spelare och kvaliteten på spelare som gör att, som jag tänker, att det är inget annat lag som ska ha någonting att sätta emot i Allsvenskan i år. Därför att här finns ju liksom, här finns startelva och här finns en startelva till då, om det skulle vara så. Så att, det är mer det här liksom, kvalitet och på många sätt och vis det här, att det finns väldigt mycket att hämta där. Sen så rundades det av med någonting annat som var lite intressant på sitt sätt, det här med kalsongchocken eller vad man nu ska kalla det för någonting. Men det kan vi komma till.
Det är något med det här med kartan och verkligheten, för vi har känt det här många gånger tidigare, hur bra det ser ut på pappret, så att säga. Men vi kommer ju att komma till det, för det ser ju inte riktigt ut så på planen.
Nej.
Hur upplevde du liksom stämningen generellt så här runt laget?
Det måste också...
Eller faktiskt, i laget kanske snarare.
Ja, jo, men jag tyckte nog ändå att det var inga... Alltså det var ju intensivt på planen, och jag kan ju själv bli liksom fascinerad av att en liksom Johan Dahlin, vad är han, 37, 38... att de släpper in ett mål när de spelar 5-5 och han blir skogstokig, skäller ut folk och skjuter bollen över taketet på något sätt. Och då, det kanske är positivt på något sätt att visa lite grann att här bryr man sig. Man är liksom vinnarskall och sådär. Men jag tycker ändå att det var inga sådana här liksom kontrovers. Jag såg var där förra året också på det här läget. Då var det lite sådär att det bråkades och spelare som for ihop och sådär. Inget av det tyckte jag mig se. Nu var jag bara andra veckan. Fredrik Lindström var det första veckan. Men jag tyckte ändå att det var bra harmoni och sådär. Inga spänningar direkt. Så, tyckte jag.
Intressant. Då tänker jag att vi går vidare för att prata om matcherna. Ett MFF som till sig 9/10 var ordinarie, förlorade med solklara 0-4 mot Bodø Glimt. Ett Bodø Glimt som visserligen, och vilket påpekades in absurdum i MFFs egna matchsändning, spelar slutspelsmatch mot Ajax i Conference League på torsdag och därmed ligger betydligt längre fram i sina förberedelser, men ändå. Bättre insats än mot Sparta Prag, tyckte Henrik Rydström. Har han rätt i det, Max?
Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag har väldigt kluvna intryck egentligen. Det fanns delar i, framförallt i första halvlek, där jag tyckte att, vad ska vi säga, spelet ute på mitt på planen såg ändå lite lovande ut, tyckte jag. Men sen om man krasst tittar på det så hände ju ingenting framåt egentligen. Och framförallt så var det ju ett läckage bakåt som, man kan ju säga att det var ju avslöjande på sitt sätt. Det var ännu en gång att MFF kontras sönder av ett lag fullständigt. Men det var ju oroande tecken definitivt i form av obefintlig markering. Nu kommer jag inte ihåg i exakta ordningen på målen här, men vid ett av målen försöker Sergio Peña köra någon sorts liten dribblings- eller trixningsövning precis framför målvakten istället bara på att skicka iväg bollen. Och det som är lite oroande det också är väl att Jens, två av målen kommer på Stryger Larsens kant där jag tycker att han är väldigt tveksam. Jag kan väl till och med tycka att han är tveksam även på ett ytterligare ett mål. Så att med tanke på att det vi ser bakåt är den tänkta backlinjen, så blir man ju fundersam.
Jag tänker lite att det är väl, på ett sätt är det naturligt kanske då att det är på hans sida som problemen uppstår mest eftersom han är nyast in, så att säga. Sen var ju Derek Cornelius ganska långt ifrån felfri den här matchen. Det var mycket slarv där bak. Och sen så tänker jag också på en sak som är väldigt svår att se från läktaren och ännu hellre från tv-soffan är ju hur kommunikationen mellan målvakt och försvar fungerar. Och jag tänker att Ricardo Friedrich är ju säkert från 2025 Malmö FFs första målvakt, men han är helt ny in i det här laget och så som jag såg det så tyckte jag att det fanns kommunikationsbrister och jag inbillar mig ändå att MFF gör klokt i att ha Johan Dahlin som första målvakt åtminstone inledningsvis den här säsongen. Är det någonting du kunde se på plats där, Jan?
Nej, jag håller med om detta och på något sätt så får man liksom ta det i beaktande. Vi har en ny målvakt som liksom ska hitta sin plats och liksom debuterade mot Sparta Prag med att göra en halvlek där han inledde med att liksom spela snålt och det blir straff och det blir mål till motståndarna. Alltså den, och sen har vi Stryger Larsen då som högerback som också är ny och längst upp på topp har vi också en ny forward. Alltså, man måste ha det i beaktande att vi är i början av februari, det är nu inom citationstecken misstagen ska göras. Samtidigt är det ju liksom en nyttig påminnelse om att det krävs mer för att liksom klara sig på högre nivå. Jag tycker Derek Cornelius, just som ni, det är faktiskt intressant att nämna honom därför att honom har man ju sett som otroligt liksom, vilken värvning. Vänsterfotad mittback, gör allting rätt. Men nu är det ju lite grann upp till bevis här att på den. Alltså när man möter oss lag som Sparta Prag och framförallt Bodø Glimt, det är liksom ett snäpp upp från allsvenskan. Så att, men en gång, det är ju bra att få de här liksom uppvaknanden nu istället för senare.
Alltså, jag håller helt med vad det gäller, naturligtvis har du rätt Fredrik, vad det gäller det här med målvaktsbiten. Och jag tycker det är helt självklart att Johan Dahlin ska vara första målvakt från starten. Mm. Jag tänker på Kristrygg och Larsen, det är klart jag har inte varit fotbollsspelare på någon nivå överhuvudtaget så att säga, men det jag såg av honom framåt var jag mycket mer imponerad över. Där tyckte jag på något sätt, om det var anpassningsproblem, så borde man kanske sett dem i båda riktningarna. Jag tyckte han var lite slö i försvarsspelet, som jag ska uttrycka det så. Men det kan ju vara tillfälligheter. Jag tyckte däremot att han var riktigt spännande offensivt i första halvlek.
Ja. Ja, fast det är ju lite skillnad, tänker jag ändå. För att i anfallsspelet så är det ju visserligen, alltså där vad ska man säga, där handlar det ju lite mer om att spelarna reagerar och agerar i relation till varandra, att det är någon sorts kedjereaktion. Försvarsspelet är ju mycket mer att saker och ting ska ske samordnat och synkroniserat. Så att det, jag tycker inte att det är så konstigt om det är där som det syns mest. Sen är det ju det som liksom man kan känna är lite mest bekymrande för MFF, det är ju det här att man vid liksom upprepade tillfällen har möjlighet att avstyra de här anfallen och inte få bort bollen. Det är ju inte liksom kanske så höga krav att ställa. Att man ska kunna gå in och vinna en närkamp här och där. Och, och det här att när motståndarna får lägen så är det så himla bra lägen.
Ja, och grejen är också, man tänker på en spelare som Ta'ali, som känns faktiskt lite grann som en av de som har imponerat mest på något sätt nu, även i början av försäsongen. Samtidigt är han ju den som, nu är det ett 0-4 mål i 90 minuten, det spelar liksom i en träningsmatch, men samtidigt så det är han som tappar bollen där. Alltså han det är ju en spelare som måste på något sätt skolas i när han ska göra sina härliga dribblingar och när han inte ska göra det. Alltså, på något sätt, där finns ju liksom en någonting att jobba med honom. Därför han är ju oerhört spännande, oerhört rolig, oerhört attraktiv. Samtidigt, i och med detta så gör han ju också, eller riskerar att göra liksom förödande misstag. Och det kommer man då liksom, spelar man på högre nivå i de tuffare matcherna ute i Europa, det går inte det. Så att därför liksom han får liksom lägga band på sin kreativitet när det liksom är fara för att någonting händer liksom i andra riktningen.
Ska man ta de här negativa sakerna först, så just vad det gäller Ta'ali, jag tänkte på dem också, jag tyckte att han körde fast väldigt mycket på sin kant när han var där. Det var kul när han varierade och stack över på vänsterkanten en del. För då märkte man att det rörde till på motståndarna. Men jag tyckte att han kom ingenstans i sina drivningar. Det var liksom inte det självklara. Då har vi ju problemet, om vi ska vända på det, att Bodo Glimt är ju ett lag på rätt så hög Europa-nivå just nu. I alla fall i Conference League då. Så frågan är liksom, det ska bli intressant att se Ta'ali om det blir Europa-spel för MFF i höst. Ja. Kvalet är sin sak, men det kommer att ställas andra krav. Det är lättare att läsa sönderspelare ju, på allra högsta nivå naturligtvis.
Samtidigt så tänker jag att skulle Malmö nå längre i Europa där, så kommer han ju få kanske möjlighet att Malmö kommer inte att dominera matcher, vilket innebär att han får liksom möjlighet att sticka iväg och göra sitt i de här, liksom så här offensiva framstötar då och då. Så det kan väl vara riskligt på så sätt. Men samtidigt så, ja, det är liksom det här, det saknar man kanske ibland, det här med, och det man behöver jobba på, att försvarsspelet och att inte ta onödiga risker på något sätt. Det är bra, medan de jobbar ju för det. Det är liksom, hela fotbollen ser ut så idag att målvakten ska helst rulla ut bollen till en mittback en meter, och så ska man spela sig vidare. Men verkligheten kan ju liksom drabba en full kraft redan när spelare två ska ta ut bollen och göra någonting. Så, ja.
Vad kan MFF ta med sig positivt här då, Max, från den matchen?
Ja, jag tycker att Otto Rosengren visade vissa tendenser till att bli det som jag hoppas att han skulle bli. Det var tendenser. Men den jag vill verkligen lyfta fram och som överraskade mig lite grann, det var ju Lasse Berg Jonsson. Jag tycker det var, alltså, jag tycker han var överlägset bäst MFF-are. Han både vann boll bakåt, han rörde sig väldigt mycket, han var ständigt spelbar och han slog mycket finurliga passningar framåt, både mitt i banan och ett par crossbollar. Så att det var liksom den insatsen jag tyckte var absolut det mest positiva.
Ja, det är klart att han som alla andra spelare har stor nytta av att vara med en hel försäsong och komma in i spelet och tänket istället för att kastas rakt in som han gjorde som det var i somras.
Det är lite av en ledarroll nästan, tycker jag det kändes som. Det innebar i sin tur, vilket jag kan vara lite intressant, för det är också en sån spelare man pendlar kring. Jag tyckte att Sergio Peña försvann ganska mycket i gengäld, för det blev liksom nästan två defensiva mittfältare i någon sorts grunduppställning. Men jag tycker att Lasse Berg Jonsson vill jag definitivt se mycket mer av om man spelar på det här viset.
Hur kände du, Jan, man upplever ju matcher på ett helt annat sätt när man är på plats. Vad är dina tankar där?
Ja, tankarna är ju just det här med att hur oerhört fort allting går. När man är ju mycket närmare planen när man är på sådana här träningsmatcher. Att det är, man tar inte emot bollen och spelar vidare, utan det är man stöter dem hit, man stöter dem dit för att liksom på något sätt hela tiden söka efter någon slags lugn och någon slags strategi att göra någonting. Så att det är väl det går väldigt fort. Men samtidigt så tänker jag ju, just med tanke på de två spelarna som Max nämnde här, ju Jonsson och Otto, att liksom byter man ut dem mot AC och Oliver Berg, om de är fulltränade, så kommer det att höja nivån. Jag menar, i allsvenska, jag tyckte också att de var absolut bra och godkända på alla sätt. Men tar man in Oliver Berg och Anders Christiansen, så höjer man liksom nivån på det här laget ett snäpp till. Det är inte bara duktiga fotbollsspelare, det är också otroligt duktiga ledare. Och där finns ju alla möjligheter att vrida och vända på det här mittfältet. Precis som Max är inne på, det här med Peña är inte i en sån alltså kasta in, låt Lasse Berg Jonsson vara kvar som en slags utbredda defensiv mittfältare och in Oliver Berg och Anders Christiansen med honom på mitten, så är det ju ett fantastiskt mittfält. Så att, jag tyckte ändå att det som vi pratade om tidigare här, det är ju att om man slås av i den här matchen, det är ju just det här vissa som kanske blev Derek Cornelius lite så, lite avslöjad av det här. När det hamnar på en högre nivå, allting går mycket fortare. Att han hamnar på hälarna och vet inte riktigt vad han ska göra. Gustanello har ju inte varit... han har ju missat en del. Jag såg ju honom, jag flög ju hem med MFF. Han åkte ju hem med en sko och den andra bara i någon slags badtoffla. Så han har väl fått en smäll där. Va? Så att han har ju haft en försäsong som inte varit 100. Liksom. Så att det haltar lite där på vänsterkanten i försvaret. Va?
Med tanke på det då, en fråga som uppstår nu som ni inte har fått fundera på i förväg, så därför får ni ta den för vad det är, men är det troligt att MFF går in i den här säsongen med trebackslinje eller fyrbackslinje som utgångspunkt?
Jag tror att det är fyrbackslinje. Jag tror att Rydström är rätt så eller han har bestämt sig att han vill köra det här 4-2-3-1 eller vad det är. Alltså med ensam center på liksom toppforward, han vill köra med fyrbackslinje. Men att han är väldigt öppen för att i Europaspelet köra med tre mittbackar och köra någon slags, han pratar själv om 5-3-2, så att han liksom på något sätt försat sig, eller vad man ska säga det, att han fembackslinje är liksom en, det får man inte prata om att man ska spela, men lite så, det är alltså lite grann tre mittbackar i alla fall och wingbackar, så jag tror den uppdelningen tror jag i alla fall.
Jag tror också som gärna att det blir 4-4, en släpp 4-4-2 liksom. 4-4 man där bak inledningsvis. Sen tror jag att inom mittfältet blir liksom en delikat uppgift där man kanske måste variera från match till match. också. Jag är naturligtvis så petar Anders Christiansen Otto Rosengren i alla dagar i veckan i det här läget. Jag är inte riktigt lika övertygad av Oliver Berg. Jag tyckte han gjorde en okej match i, om vi ska kalla det B-laget, men jag är inte så säker på. Jag har ju varit väldigt kategoriskt negativ till Lasse Berg-Jonsson innan, men nu ser jag någonting som inte minst internationellt kan bli väldigt viktigt för MFF. Och det var den här förmågan att faktiskt plocka ut sig mycket bollar ganska långt ner i banan och ändå kunna vända spelet uppåt på ett tryggt sätt och flytta upp det 20 meter ganska snabbt.
Då, jag tycker också Max att du har rätt där, därför att Lasse Berg-Jonsson, han är ju faktiskt den enda naturliga defensiva mittfältaren. Jag menar Lasse Berg-Jonsson, eller vad säger jag, Oliver Berg kan spela den positionen för att han är helt skicklig och sådär, men Lasse Berg-Jonsson, han är ju liksom, det är hans, det är där han hör hemma. Och så liksom Rydström har ju lite grann att fundera på och skruva på det här med centrala mittfältet. Vem han ville vara var och vilka han ville ha på banan, så att säga. Men helt klart så har han ju alltså, speciella egenskaper som ingen annan har, tror jag.
Ja, man, vi har inte pratat om riktigt alla spelare, men nu fick vi tyvärr inte Stefan Uvecka någonting här i någon av matcherna. Och det börjar kanske bli lite oroande att han är borta ganska mycket, känner jag. Men det var de som spelade. Nyvunnen norsk vända framme tyckte jag var fullständigt anonym, och det kan man väl köpa. Vi kommer att prata mer om den andra matchen sen, men där tycker jag det var en väldigt stor skillnad av hur Thelin faktiskt den här gången verkligen deltog i spelet. Mm. Ja, okay. Sen ska jag bara säga vad det gäller. Tarali och Sebastian Onas har ju ganska stora likheter egentligen i spelet. Och det var ju så att ingen av dem egentligen kom någonstans den här gången. Och på Onas är det ju en utmaning i år att kunna ta ytterligare ett steg. Alltså han var ju på levererat på en oerhört hög nivå. Han var väldigt duktig med landslaget, vilket även Ali var. Men man vill ju se honom dominera. Det låter lite, men framförallt alltså i allsvenskan mot lag som är sämre. Där ska han ju dominera helt enkelt.
När det gäller Stefan Uvecka så var det ju det man pratade om lite grann här nere. Det var ju att han, eller här nere, där nere, det var ju att han var ju sjuk inför lägret. Och sen så blev han ju sjuk där nere också och missade de sista dagarna för att spela. Men det man såg på träningen, de träningar han var med, jag minns, alltså en av träningarna, där han hade ju blivit lite pikad av sportchefen Daniel Andersson för att han låg och solade en timme före träning. Så han tyckte att då får du, ska du ligga här och sola, då får du liksom motivera dig med och liksom visa att du kan sola, men du kan ändå liksom prestera. Och sen just den träningen var han ju otroligt bra. Han var ju bäst av alla, otroligt skarp. Om man pratar om att man ska, det är viktigt att göra mål även på träning, så gjorde han ju, han var ju 83% minst liksom. Så att han har ju sett oerhört skarp ut, samtidigt som Stefan Uvecka också ser ut som att han håller på att dö varje gång man ska springa liksom mer än 50 meter utan boll. Han är så ohyggligt trött och tycker det är jättejobbigt, men med boll och i liksom så här liksom utsatta lägen och med möjlighet att liksom göra mål, så är han otroligt effektiv och skarp. Så, ja. Det ska bli, där är ju också en intressant om man säger liksom konkurrenssituation eller vad han har att välja på, att med alla hela och friska så är det ju vart har liksom, vem är det Uvecka som ska spela liksom till höger i eller till vänster i anfallet, eller är det Sebastian Onasi, om man nu ska ha som Berg och AC och allt vad de heter liksom ner på mitten och så. Så att där finns ju,
alltså det där finns ju väldigt som sett utifrån så gör det ju säsongen väldigt spännande, att man inte kan vara riktigt säker på vem som ska spela var. Det är också startelva-släppet inför varje match. Ganska intressant, för att det kommer med stor sannolikhet alltid att hända någonting. Liksom.
Och det är ju spännande. alltså det finns alltid plus och minus med allting. Spelare kommer ju vara skadade, spelare kommer vara avstängda, vi vet allt det här. Men när alla är disponibla så kan det vara, det är naturligtvis bra med konkurrenssituationen, men det kan också bli ett litet, om det inte klaffar från början, att det blir ett väldigt mycket bytande och skiftande och det blir svårt att hitta rätt fungerande uppställning. Så att det är en utmaning som är väldigt, väldigt spännande och naturligtvis kan bli oerhört bra om det klickar som det gjorde förra våren till exempel när Malmö vann var det 8 matcher i sträck.
Ja.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vi går vidare med den andra, eller den första torsdagsmatchen var det ju. Ett B-betonat MFF spelade mot ett likaledes B-betonat FC Dallas. Och där blev det klar Malmö seger med 4-1. Och där finns det kanske positiva saker att ta med sig för MFF. Om du får börja där, Max, vad är det första du vill lyfta från den matchen?
Ja, men det täcker egentligen på två olika saker. Om jag ska börja i den änden som jag började i.
Börja med en.
Ja, vi tar den vi var inne på. Som jag i och för sig började negativt då. Det var ju att Isak Jesse Thelin lyckades missa en straff. Som jag, Fredrik, du kan utveckla det mer. Jag tyckte det var en okej målvaktsledning. Men hade Thelin höjt lik eller en aning så hade han bara rullat in bollen i andra örmet. För han gick väldigt tidigt. Men det jag tyckte sen var att Isak gjorde inte bara två mål utan han var väldigt, väldigt delaktig och involverade mycket. Både Malmö hade ju mycket spel på. Nu var ju Dallas, ska vi säga, väldigt dåliga försvarsmässigt, framförallt i första halvlek. Men han var väldigt delaktig och involverad och på hugget, och på något sätt hade man satt in honom i Bodo Glimt-matchen med det spelet så kanske det hade sett lite annorlunda ut. Det är den första delen. Sen den andra är, vilket man inte ser så ofta, men jag tycker, för att uttrycka det i generella termer, att de unga spelarna tog för sig väldigt, väldigt väl i den här matchen. Och vågade spela både med varandra och med de äldre spelarna. Och inte minst Zetterström där bak tyckte jag gjorde. Han gjorde väl ett misstag i början. Men väldigt imponerande spel och blick för spelet. Och sen hela vägen upp. McCauley gjorde det bra och de andra unga killarna. Just den här känslan av att de trodde på det. De gömde sig inte på något sätt utan de verkligen tog för sig.
Ja. Är det någonting som går igen från träningarna, Jan?
Ja, nej, jag är med, precis, jag håller med om det. Om vi hakar i det här med de unga spelarna så har man varit på några träningsläger. Max har varit på några också, har jag hört. Men så är det ju på något sätt, om jag tänker tillbaka på x antal år, så är ju många unga spelare med och liksom är lite så tacksamma för att de får vara med och sådär, medan det syns nu som att man tar för sig på ett helt annat sätt. Man är mer, mycket mer självklar i det man gör, de är välutbildade, de vet, de på ett sätt gör de misstag så att säga, och det är liksom juniormisstag, de är ju juniorer, vissa saker, men det finns ändå på något sätt, det finns ingen tvekan om att de är där för att prestera och ta nästa steg. Och sen också, precis som Max konstaterar, Isak Jesse Thelin, jag pratade ju med honom efter matchen och han var ju väldigt fåordig kring det här, vilket jag och min kollega på fotbollskanalen som också var där och så den första matchen konstaterade, att han kände ju av den här konkurrensen såklart med Erik Botheim som har kommit in, och han förstår ju absolut att Henrik Rydström vill ju testa honom så fort som möjligt i den här Bode Glimt-matchen, samtidigt som det skaver för honom att Ja, han vill ju alltid spela såklart. 90 minuter i alla matcher året runt. Så att, men, och därför tror jag för hans del var det oerhört viktigt att, jag menar, han går in, han missar en straff, men han sätter två mål och han är väldigt delaktig sedan. Så att jag tror att det var ju ett viktigt statement för honom personligen. Och jag tror att han är absolut första valet en bra bit framåt här nu. Och så kan det rytta vid lugn och ro matcha in Botheim i laget under våren och tidig sommar. Så att,
det är olika tankar där. Jag vill ju gärna se Botheim och Thelin tillsammans också någon gång. Så att man får se Malmö spela med två renodlade anfallare. För jag tror att det kommer att behövas mot de här lågt stående lagen. Att du behöver ha in mer folk naturligt i boxen och inte bara löpande in, om jag uttrycker det så. Sen är det roligt när du säger att det har varit visat en del träningsläger. För när du sa det så började jag spinna tillbaka. Jag tror man har gjort, jag känner med mig själv att jag har gjort ganska många reportage om de här ungtupparna genom åren. Minst speciellt ett år i Florida just där Tobias Lewicki var en av dem. Det var fyra stycken, men jag kan liksom inte komma ihåg att någon av, jag tror att Malm var en av de andra.
Ja.
Men där det liksom, just det här att ja, de var med, men så blev det aldrig mycket mer. Och nu vissa av de här spelarna har ju varit med en del i fjol och har liksom etablerat sig på det sättet. Och MFF har kanske genom att släppa upp fler på träning grundat lite bättre. Men det var någonting som kändes som att de här killarna vågar och vill ta för sig på ett sätt som börjar gått för framtiden. Sen är det ju samma bekymmer som tidigare, att det är mest defensiva spelare.
Ja.
Vi pratade nu om så sent som i förra podden att det är svårt att få fram offensivt duktiga spelare.
Och jag tror ju att de här unga spelarna, till skillnad från kanske x antal år tillbaka, att även om de inte når A-laget och blir bofasta i Malmö FF, så kommer de att spela liksom på hög nivå, elitnivå, liksom kanske utomlands eller andra allsvenska klubbar. Medan går man tillbaka 8-9 år så kanske det inte blev någonting. Det kanske var att när jag inte Malmö FF så blev det ingenting. Eller, ja. Så att, nej, det ser lovande ut framåt. Samtidigt
det finns ju, för att lämna MFF ett kort ögonblick, så finns det ju andra. Det finns ju yrkesmässiga incitament nu för tiden att liksom fortsätta även om man inte platsar i MFF. Det går ju att försörja sig i alla fall.
Du går ju på ett hyfsat universitet genom att tillhöra MFFs A-trupp den här åren. Så. Det är definitivt så. Sen vet jag inte, jag fick ingen bild av om det var så att Dallas hade flera testspelare och sånt där. Jag ser mest att det var höga nummer på ryggen på dem.
Ja, det var,
men det var anmärkningsvärt vilket dåligt lag det var, om jag ska vara ärlig, framförallt i första hand.
Jo, men det var mycket, om vi tittar på liksom laguppställningen, så det var en och annan spelare som var högt värderad och sådär, men sen var det mycket juniorer, alltså på något sätt, om vi tänker Dallas 18-19-åringar matchar ju inte MFFs 18-19-åringar, så att, och det syntes också på planen, så att det var inget, men det var ju ändå riktigt bra rörliga koner, kan man säga.
Rörliga koner.
Ja, det var en bra träningsmatch faktiskt.
Vi pratar om etablerade spelare, om vi nu ska kalla dem så. Oliver Berg tyckte jag väl också gjorde en helt okej insats. Sebastian Jörgensen gör ett mål, men ännu en gång fastnar ganska mycket, tycker jag. Jag har svårt att se honom stå riktigt nära laget just nu. Det låter som vi hackar på honom ibland, men det är inte meningen. Men jag tänkte att det kanske lossnar lite med ett snyggt mål, men det är någonting. Han är väldigt enbent och det begränsar honom väldigt mycket, tycker jag.
Ja, jag håller med dig. Han är duktig. Liksom, hade han varit väldigt bra och ändå enbent, så hade det varit en fantastisk resurs där. Till höger, vänsterfotad forward till höger. Men i och för sig, där finns ju liksom, det finns en anledning att han har köpts in. Så att vi får liksom ge honom i alla fall en vår och en sommar.
Så. Ja, han är ju i samma läge som Berg Jonsson då, till exempel. Att, nu,
ja.
Att han har en möjlighet och en chans att att jobba sig in i saker och ting ordentligt här under denna försäsongen. Så får man se om det, om han gör det eller inte. I samband med onsdagens träning i Spanien så rapporterade Sydsvenskan och flera andra medier om den inkilning som ägde rum. Den bestod av att de unga spelarna tog av sig sina fotbollskläder och fortsatte träningen iklädda kalsonger, fotbollsskor och GPS-västar. Även om väst är ett väldigt generöst ord i det här sammanhanget. De är ju mer som någon sorts sport-BH. Inte så farligt, tyckte Pontus Jansson och Henrik Rydström. Otidsenligt och omdömeslöst, tyckte Anders Paulsson. Reaktionerna i Sydsvenskans kommentarsfält, och de reaktionerna har varit väldigt många under de här dagarna. De har varit uppdelade ungefär enligt samma mönster. Vilken sida står ni på i den här frågan? Jan, du som så att säga såg det med egna ögon.
Ja, alltså jag ska säga så här att jag ramlade in på den här, detta är alltså träningen dagen före match med en slags ambition att nu ska vi ringa in det sista före de två sista matcherna, vi ska prata med Rysnum, och sen plötsligt så ser jag att spelarna håller på att ta av sig sina tröjor och tänkte, ja men nu ska de väl sola lite här före matchen.
Vad väcker jag med?
Vad sa du?
Vad väcker jag med?
Vecka var inte med, nej. Han låg på hotellet. Han har ju bara en fejkad sjukdom för att kunna sola mer. Nej, men vänta lite nu här. Nu är det flera som springer med. Då tänkte jag, ja men då är det nog att de har tävlat och så de som har förlorat vadet har kanske fått något sånt här att de ska springa utan kläder. Men sen nästa steg då. Hjärnan går ju 190 där, så ser jag att det är bara unga killar som gör det här. Så jag tänker att det här är lite skumt. Så jag går fram och pratar med någon ur liksom LFFs ledning där som säger att det är någon slags inkilning. Och samtidigt som den här personen säger detta så ser vi att sponsorer börjar liksom trilla in på den här träningen. Så att det, allting blir ett samlingsurium och materialförvaltaren sticker ut och ger dem kläder och så avbryts det här. Och sen blir det ju, sen pratar vi med Pontus Jansson och vi pratar med Henrik Rydström efteråt. Och summa summarum så tycker jag ju, jag kan ju liksom hålla med Anders Paulsson om att det här är otidsenligt, därför att ser vi på vilka som ska göra det här, även om det här är oskyldigt inom situationstecken, så är det ändå liksom någon slags utpekande av unga spelare som ska göra någonting som, jag kan säga så här utan att nämna namn, att en av de här spelarna som sprang runt här höll sig väldigt mycket i bakgrunden och tog på sig sina kläder väldigt fort efter. Alltså intrycket både jag och Matilda Ahlberg, fotograf och bildbyrån, fick känslan av att här är en spelare som är väldigt obekväm med det här men känner att jag måste göra det här. Och ser vi till de andra spelarna så är det ju flera av dem har inga avlagskontakt. Hur skulle de kunna säga att nej, jag vill inte göra det här? De känner naturligtvis, de kanske känner att det här är helt okej, eller det här är sånt man gör, eller det här är bara kul. Samtidigt så undertonen är ju att de hade haft väldigt svårt med att göra någonting annat. Det är bara Zlatan som kan säga att som ny i A-laget att du ska bära väskan, jag bär inga väskor, eller bär inga bollar och sådär. Det är liksom, men ja. Så jag landar ju i att det var liksom, det kändes väldigt, det känns ju otidsenligt och väldigt lite sådär liksom penalism light, om man nu får säga så. Och Max har nog, han det var tur inte han var där, för han hade nog fått sina fiskar varma, så att säga.
Du känner att jag laddar nu?
Ja, ja.
Ja, jag faktiskt har en fråga först. Det var väldigt bra att du hittade på Anders Paulsson direkt. Var han med där nere med sponsorerna?
Nej, grejen var ju att han han ringde ju mig tidigt på morgonen därpå. Han hade liksom inte varit nåbar då ett tag. Så han ringde mig tidigt på morgonen därpå och sa bara att jag vill klargöra några saker. Du vet kanske varför, du förstår nog varför jag ringer. Jag vill klargöra ett par saker. Och sen var det bara liksom sätta på bandspelaren så berättar han. Och det är liksom på något sätt tycker jag att det som är ja, det första man tänker är ju att nu så har vi det. Vi har överdrivet, vi har gjort si och det är så. Men det fanns liksom inga, det fanns, alltså ärligt tror jag att han tyckte att detta var oerhört fel på alla sätt. Och så att, nej, han ville på något sätt, han ringde för att ställa allting, försöka ställa till rätta och liksom markera att det här känns inte 2024.
Nej, jag tycker det är intressant, för jag tycker att Anders Nilsson i flera frågor under det senaste året framförallt har vuxit och vågat vara väldigt tydlig. Vilket kanske många var osäkra på, även jag. Men jag tycker att det var väldigt bra att han gjort ett tydligt ställningstagande, inte minst i den här frågan. Sen är det ju, ja, du har väl rätt, lite rätt Janne, jag kan väl ta till starka ord. Jag tycker det är oacceptabelt, oförsvarbart, obegripligt, alltihopa. Alltså att, och samtidigt är jag inte riktigt förvånad någonstans, men att Malmö FF inte har kommit längre i det som man pratar om, sitt värdegrundsarbete och så vidare. Du nämner själv det här med spelare som dessutom inte ens har kontrakt med A-laget. Varför ska de kilas in om det nu ska kilas in? Alltså det här är ju så gammalmodigt, det här är så långt borta från det moderna samhället. Man kan hitta på skojsaker, man kan sätta yngre spelare i lite extra arbete utan att det på något sätt är något konstigt med det, att grabbar ni får ta bollarna eller något sånt här. Det kan man göra med kanske med glimten i ögat. Men när man liksom börjar utmärka dem och att liksom är av sig, vilket många måste känna sig väldigt obekväma med bara det. Men liksom hela den här grejen att det utmärks på det sättet, det är så fruktansvärt långt ifrån den. Faktiskt, alltså jämställdhet är inte bara mellan män och kvinnor, jämställdhet är hur ett samhälle fungerar överhuvudtaget. Och jag menar, relaterat till era egna arbetsplatser, om vi skulle utsätta en nyanställd vår arbetsplats för någon sån här sak, det finns ju inte på kartan. Och det är ju faktiskt så att de här människorna gör ett jobb. Många kommer utifrån, det behöver inte vara yngre spelare, utan det kan ju vara äldre spelare också som tvingas göra saker. Som har lång yrkeserfarenhet. Alltså jag förstår inte var man vill komma eller vad man tror man skapar med sådana här saker. För man skapar inte gruppsamhörighet på det sättet. Det gör man genom att göra roliga saker tillsammans och inte utmärka varandra. Man kan tävla unga mot gamla till exempel. Det kan bli ett roligt inslag i träning. Det har gjort många gånger genom åren i MFF. Men det här för ju tillbaka tankarna till när det bakades tårtor till Robin Olsen och sådana här grejer liksom bakåt i MFF-historien. Och vi är ganska mycket längre fram. Ja. Det tror jag, och det här vet jag inte, men jag tror inte det här är enbart ett manligt problem. Jag tror faktiskt att det kan förekomma en del i kvinnlig idrott också. Men som sagt, idrottsrörelsen och alltså klubbar står ju för så mycket mer idag. De är så mycket förebilder för unga människor. Så det är så lätt att de tar efter. Alltså vi har barnbarn som idrottar, men de som ser sina förebilder, de tar efter dem även ute i små klubbar. Och för de hör sånt här, ja, då börjar de kanske göra likadant med sina kompisar. Alltså jag förstår inte vitsen överhuvudtaget. På något sätt kan jag tycka att det var ju lite roligt, om jag ska uttrycka det fel uttryck. Men det var lite bra att sponsorerna ökade trilla in samtidigt där. Och det måste ju ha varit ett uppvaknande för en del runt laget. Och jag är förvånad att inte den sportsliga ledningen tar ett större ansvar för de här grejerna, utan att man bara låter det gå. För det är liksom ingen där som direkt har backat för det överhuvudtaget.
Nej, men jag funderar på detta också. Vad som hade, alltså menar, hade inte sponsorer varit där och inte media varit där, så hade ju inte detta har kanske skett vid andra tillfällen, såklart. Men jag tror nog att det här med att sponsorerna dök upp här, det var ju så kallat, vad kallar man det nu? Man kallar inte sponsor, man kallar det för något annat.
Partners.
Ja, större par. Alltså det var liksom, det var inte vilka som helst. Och det gör ju att vissa sidlinjer säger att man kopplar samman. Oj, här är en fotograf från Bildbyen. Oj, här är journalist från Sydsvenskan och Fotbollskanalen. Oj, här kommer 40 av de som liksom pumpar in 100 000 kronor i föreningen och så springer unga killar omkring här och ser ut som om de tränar i bikini för att det ska, gissa jag, vara lite sådär, ja, man ska liksom skratta. Skrattar man med dem eller skrattar man åt dem? Det är nog beroende på det man frågar. De som har hittat på det här tycker nog att ja, men det har ju också fått liksom bjuda på oss själva. Så att det finns många saker som gör att det blir som det blir. Samtidigt så tror jag liksom kontentan för Anders Pålsson som ordförande och ledning i Malmö FF är det nog, om man nu ska säga så här, att det var ju inte fel på dem att detta hände. Liksom att det blev liksom någon större grej att man kan liksom ta tag i det här arbetet som man gärna pratar om. Att vi håller inte på med det här. Vi ska inte göra detta och detta. Men då här så liksom känner man att oj, vi har nog inte implementerat det här tillräckligt bra för att sånt här händer. Och jag tror inte att det är ju inte att det är liksom Rickard och Friedrich som kom från Nålanden som hittat på där, utan detta är nog den som ligger, den eller de som ligger bakom det här har nu varit i klubben ett tag. Så att där finns ju, jobbar lite grann med att hur ska vi, vad krävs för att vara spelare i Malmö FF? Liksom vad kräver vi av våra anställda i det här, i den här föreningen snedstreck företaget. Alltså det, där finns ju lite grann och med värderingar och sånt här. Och
men jag måste fråga dig, Jan, apropå Rickard och Friedrich. De nyförvärven, de äldre,
ja,
var de också utan kläder?
Nej. Utan det var det som på något sätt fick mig att haja till efter jag hade liksom släppt på något sätt då vi sola tanken. Och den här att de har nog tävlat på någonting och kastat pil och förlorat springet och kläder. Utan summa summarum, de som springer, det är ju bara yngre killar liksom. Och de allra flesta, de här som, ja, de här liksom under 20. Och det är det som gör det ju lite, det är där man får liksom tankar om att Pontus Jansson är också ny sen i Thomas, liksom, och precis som du säger, Ricardo Friedrich, Brygger Larsen och Boten som också var med på träningen. Skulle det vara något sånt här att de nya ska göra det här? Nej, det var ingen av dem, utan det var bara de unga som skulle liksom som skulle göra det här.
Ja, det är anmärkningsvärt och det är upprörande och verkligen märkligt alltihopa. Och jag tänker ett par reflektioner till bara är att dels vad det gäller sponsorerna så ska man ha klart för sig att företag idag lägger mycket, mycket mer kraft och energi på värderingar och uppträdande och värdegrund överhuvudtaget. Mm. Det är ju en anledning till att MFF faktiskt har en damsektion idag också, att sponsorerna höjde rösten. Mm. Inte bara medlemmarna utan även sponsorerna. Mm. Så att det är ju en viktig del av också alltså hur man måste tänka som förening innan man ger sig in i sådana här historier. Sen tycker jag det var väldigt intressant att läsa. Det var spännande att vi fick så mycket kommentarer. Framförallt på Jannes intervju med Anders Pålsson. Och det är så slående, tycker jag då. Och då får de läsare bli förbannade på mig som blir det. Att de som tycker som vi här resonerar liksom sakligt kring det och vad det är som gör att det här är en dum sak. Medan de som den andra sidan liksom bara tycker att så här har det alltid varit. Det här har väl ingenting att hänga upp sig på. Det skrämmer mig lite grann att man inte ser utvecklingen tydligare där. Liksom att, det är inte förvånande, för så är det kanske många samhällsfrågor. Att de rösterna ropar högt. Och sen den sista reflektionen som jag tycker att läsare och lyssnare ska ta till sig. Det är faktiskt just vikten av att en tidning som Sydsvenskan är på MFFs träningsläger och kan berätta sånt här. Därför att i en tid då inte bara MFF utan hela idrottsvärlden och mycket av vår värld överhuvudtaget sköts av kommunikatörer. Som i mångt och mycket gör jättebra jobb, inget snack om det. Men man skildrar saker och ting på ett sätt. Jag tycker det är jätteviktigt att vi belyser Malmö FF med kritiska ögon, men också med oerhört mycket positiva tankar och beröm för både hur förening och lag fungerar. Och hur
när det är befogat.
Det är också att vi berättar de här sakerna och att vi ger folk bilden av det här. Jag var själv och höll ett föredrag i, just när det här hade hänt i stan och visade upp vår hemsida med bilderna. Och det där var, kan jag säga, att reaktionen var ju entydig. Liksom, vad är det här? Mm. Hur är det här ens möjligt 2024?
Mm.
Och sen så skulle det då kunna vara mycket värre saker, men det är inte det handlar om, utan det handlar om tanken och vad man gör, tycker jag.
Vi sätter punkt där för den här gången, tycker jag. Eller Max, du viftar i luften. Vad vill du säga?
Ja, du vet att jag alltid...
Ja, jag bara tänker på Janne som är under hård tidspress och ska tvätta och sånt. Det är snart, ja.
Vi kommer ju få återkomma mer till dem sedan, men ett par korta noteringar kring damlaget bara. Nova Rolfsson, jättetalangen, var i väg med F17-landslaget tillsammans med Vilma Seder. Och Nova gjorde ett avgörande mål för Sverige mot Filippinerna i en F17-landskamp. Det är lite plus i kanten. Och just i skrivande stund, hör jag på sig,
talande stund,
så möter MFF dam Kristianstad DFS i en träningsmatch. Och den är ju intressant eftersom man då möter ett högklassigt allsvenskt lag. Elin Björklund gör sin 100:e match för MFF. Hon är en av tre spelare kvar från division 4-tiden. Och när jag sneglar in precis nu så står 2-0 till Kristianstad i paus. Och det kan vi kanske inte dra så stora växlar på, men det signalerar ändå liksom lite grann att nästa steg är en bit kvar. Men även om det bara är en träningsmatch. Och det ska bli väldigt intressant att följa, för de ska möta Vittsjö också i en träningsmatch. Bland annat. Så att vi ser hur mycket de kan närma sig innan seriestarten i elitet.
Då sätter vi punkt för det här avsnittet. Det här har varit avsnitt nummer 345 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av John Jönsson och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.